Hur går det för dig med vintern? Har du kommit över den eller snarare är du redo att släppa taget?
Jag tycker att det är väldigt svårt att släppa taget, för det här är egentligen den bästa tiden med liksom skidåkning och sånt som jag tycker om.
Ja, just det.
Så det är lite svårt. Det är liksom VM-modet.
VM-modet. Ja, jag var ute och försökte ta adjö i går faktiskt och tog ett sista åk på skutan, men det var lite så här, jag kände verkligen att det var ett åk med vänsterhanden, men så tänkte jag att det kommer ju kanske att turas lite mer.
Ja, just det. Ja, du håller ju på med det. Jag har inte liksom hittat dit till turskidåkningen. Men jag var ju ute och åkte längdskidor och åkte så långt så att nu är mitt knä liksom. Men jag tänker nu får jag vila det lite grann och så kanske börja med rullskidåkningen.
Ja, just det.
Kanske cykel och så. Så jag menar, det kommer ju fantastiskt bra saker framåt också.
Oj. Vi har ju varit väldigt inne på det här med elskotrar på sistone och även haft ett webbinarium om elskotrar. Är det något idag faktiskt? Är det någonting som du tar med dig från det?
Men det är väl ganska, vad ska man säga, ganska mycket ändå. Vi hade ju två lite mindre skotertillverkare kan man ju säga som var med. Det var ju Aurora Powertrains och så var det ju Vidde.
Precis.
Aurora är ju finst och det är ju ett svenskt startup liksom, företag kan man säga. Och sen så hade vi ju också med en från Puls som är ju ett guideföretag, är de väl egentligen, från Ramenberget. Så de har ju testat BRP Lynx där. Vad var det jag skulle komma till nu då? Det verkar ju verkligen vara som att det kanske är de här lite mindre skotertillverkarna som ändå liksom pushar på de här lite större. De sa ju det flera gånger, så här, men det är så bra att det kommer liksom några mindre som verkligen så här, pokar de här lite större drakarna. Bara, nu måste ni börja röra på er.
Ja, men exakt. De kan köra lite mer från scratch.
Ja.
De har inga produktionslinjer att ta hänsyn till.
Utan precis. Och det är väl också en av deras nackdelar, hörde man ju också lite säga. Men att om man är en etablerad aktör, kanske som ett sån här guideföretag, att då vill man ju gärna veta att det funkar med liksom reservdelar och liksom hela apparaturen runt omkring. Så de efterfrågar ju längre räckvidd. Var ju deras liksom, ändå take. Så att vi behöver ha lite längre räckvidd för att vi liksom ska minska den här stressen för kommer det räcka eller inte.
Ja, så och det, att det är en säkerhetsfråga också.
Ja, precis. Mm. Och jag tänker så här, det är väldigt liksom det är väldigt samma typ av diskussioner som var liksom i elbilsintroduktionen, tycker jag. Liksom. Alltså det går, och det sa de ju också, det går väldigt många liksom sådana paralleller med det här. Jag tror att det var hon från Vidde som var inne på det, att hon tror att det kommer ändå gå fortare liksom, att komma över de här trösklarna eftersom man ändå har kommit en bra bit till i utvecklingen av batterier och sådär.
Ja, och det tolkar jag både som liksom, utveckling av själva fordonen och även attityder.
Mm.
För det pratar de ju en del om också. Att det var lite, det var lite svårt med alla som faktiskt tycker om att det doftar och låter.
Ja, exakt. Ja, men att man kanske tror liksom, det är bland näringslivet och de här företagen som jag tror de sa att de står för 25% av marknaden. Det är de som kommer få gå före liksom, och pusha det här. Och sen så får vi ta kanske de som kör privat lite senare liksom, när också produkterna är mer mogna.
Ja. Vi ska ju faktiskt gnaga oss fast i vintern en liten stund till. Det är ju helt makalöst väder här idag. För vi har ju en hel del vinter kvar här uppe, även om det till och med vi får känna på någon slags vår. Vi ska till Tänndalen nämligen och prata med deras vd Rasmus Bent.
Men de har ju slagit på stort och sagt att de ska ju bli en fossilfri destination. Och jag snappade upp det här på LinkedIn för ganska länge sedan. Så att det är väldigt kul att du, Lisa, fått åka dit och prata lite med honom helt enkelt.
Ja, men precis. Jag hade ju möjlighet att få träffa Rasmus och höra lite mer om deras arbete. Det är ju ingen liten sten att vända på det här för att bli fossilfri. Ja, nu är jag i Tänndalen och sitter i och för sig ett ganska oskärmigt konferensrum. Men omgivningarna är ju helt fantastiska. Med alldeles mjuka fjäll. Och med mig här så sitter Rasmus Bent som tillträdde som vd för... Är det Destination? Tänndalen.
Ja, eller Vi är en skidanläggning, men vi ingår ju i destination Funäsfjällen. Så att, det här är väl en del av något mycket, mycket större än där flera byar i västra Härjedalen ligger.
Ja, och när var det du blev vd här?
Jag blev vd i Tänndalen för, jag var platschef, eller blev det för 4,5 år sedan. Och precis innan pandemin 2019 där. Visst blir det 4,5, jag tror det. Och sen så blev jag vd för 1,5 år sedan ungefär, när vi gjorde om lite struktur och fick lite nya ägare och sånt där.
Och det är inga små strukturer som ni ska göra om, för ni har ju bestämt er för att satsa på att bli en fossilfri destination. Hur fattades det beslutet?
Ja, hur fattades det? Egentligen är det nog faktiskt hela vår bransch som har skrivit en färdplan för att bli fossilfri 2027. Och det är hela SLAU, då, Svenska Liftanläggningar, som har gått ihop och försökt att gå i bräschen. Jag skulle säga att vi ligger väldigt långt fram om man jämför med många andra näringar. Så det är nog på det temat, att haka på och försöka inom vårt gebit också ligga i framkant.
Men hur har diskussionerna gått här då, i Tänndalen?
Hur har de gått? Vi tog avstamp ifrån den här färdplanen som SLAU tog fram. Och så har vi grundat själva lite vad kan vi göra och hur ska vi jobba med det? Så då har vi startat upp ett hållbarhetsarbete där vi kartar lite, vad gör vi? Vad kan vi göra? Och så har vi försökt att involvera så många som vill. Det finns väldigt många som brinner. Vi anställer ju över 100 personer varje år. Och det skulle jag säga lite av en hygienfaktor bland våra yngre medarbetare som kom in. Att man tar ett form av både socialt ansvar men också ansvar för vårt klimat. Så det finns väldigt många superduktiga som brinner för den här frågorna. Och har skapat en liten grupp som jobbar med alla de här frågorna och utveckling. Hur ska vi gå vidare? Vad kan vi göra nu? Och vad ska vi göra i ett längre perspektiv? Men till syvende och sist så blir det ändå mitt beslut när vi tar dem och vad ska vi satsa på och sådär.
Den här lilla gruppen, vilka är det som ingår i den då?
Ja, men vi är ju två stycken säsongsarbetare och sen är det jag och Ville som är marknadschef då. Så vi sitter och spånar lite och ser vad vi kan börja jobba vidare med och också kartlägger vad vi har gjort och skriver ner det på pränt i vissa delar. Och sen så vi är ju med en del andra konstellationer. Vi är med i POW, Protector Winters, där vi får tillgång till en hel drös med forskare och material och sådana delar. Och det blir också någonting som kommer tillbaka in i gruppen. Allt sånt är väldigt spännande att vara en del av någonting som alla andra processer som händer. För det bubblar och kokar lite överallt. Liksom. Så det är vi.
Men för mig så låter det här som helt ogreppbart stort. Vad betyder det att Tänndalen ska bli fossilfritt? Vad innehåller liksom de begreppen?
Ja, alltså det, jag tror att jag är ju i grund och botten en naiv person. Så säger man att ja, men det här gör vi. Och sen så förstår man också komplexiteten när man väl börjar jobba med allt det här, att shit, det var inte bara att göra, för det är så många följdfrågor på vägen. Men det har också varit en del i den processen, att, och som jag tycker vi som företag är. Vi är ganska nyfikna och kastar oss ut och säger ja till saker och ting, och sen så lär man sig längs vägen. Och så är det även i det här fallet. Då. Men de mest greppbara delarna, det är ju liksom, okej, vad köper vi för energi? Kan vi certifiera vår energi? Ja, det kan vi göra. Ja, men då börjar vi med det. Så nu köper vi vindkraft. Då kan vi liksom ticka kanske på något sätt den boxen. Och sen så handlar det om drivmedel såklart. Vad finns det för alternativ? Ja, men det finns HVO under. Ja, det är förmodligen det bästa som finns just nu. Är det helt fossilfritt? Nej, kanske inte. Men det är i alla fall ett stort steg på vägen i vår utsläpp. Och så jobbar man vidare med alla de här frågorna. Men som sagt, man inser också längs vägen att det är väldigt komplext och ibland så väljer man fel, men då får det också bli fel och så får man lära sig lite från det och gå vidare. För alternativet skulle vara att nej, men vi gör ingenting, för vad är fossilfritt, och det kanske är bättre att bara sitta och vänta tills någon har liksom kommit vidare och löst allting. Men jag tror att om man är med på resan längs vägen så kommer man göra fel ibland och ta något snekligt, men att man lär sig och hittar något bättre alternativ och kan jobba vidare från det.
Mm. Du pratar väldigt mycket om att gå i branschen. Finns det någon förlaga ni kan snegla lite på, eller är det ni som kommer att bli förlagan?
Nej, det finns jättemånga som också ligger före oss. Skistar är ju jätteduktig och provar ju att ha verkligen alla de där ekonomiska resurserna, och de har ju 53% marknadsandel, så det är såklart att de ligger före oss i massa delar, men vilket också är spårande. Och det finns också andra branscher som också satsar jättestort i de här frågorna, som man kan lära av. Men absolut, det finns vi ligger inte i bräschen allting. Vi försöker hänga på så fort vi kan med de resurser vi har.
Jag tänkte att vi skulle prata lite strategi och plan alldeles strax, men först ska den listige Fredrik få fundera lite kring vad du har hört Rasmus berätta nu, tänkte jag.
Ja, men absolut, Lisa. Ska jag väl reflektera och fundera på det här, tänker jag. Ja, men jag tänker att vi kan väl göra det lite grann tillsammans. Jag har skrivit ner några punkter här som jag tycker att vi borde prata om.
Ja, berätta, berätta.
Berätta. Nej, men jag tänker att det som de har gjort här, det är ju verkligen ett första liksom bra steg att ta. De pratade ju där om HVO100, till exempel, att de hade gått över på det. Jag vet inte om det var alla maskiner kanske, men liksom att de verkligen började introducera det i sin verksamhet.
Ja, precis.
Mm. Och jag tänkte att bara, man kan ju nämna liksom att HVO100, vissa av de här termerna bara slänger man ju sig med.
Ja, jag vet.
Jag tänker då är det dags att kanske bli nörd. Ah, nörd Fredrik.
Go nerdy.
Jag vet inte. Ja, nej, men det är ju ett förnybart bränsle, och i Sverige, man kan göra det här på lite olika saker, det här HVO. Men i Sverige gör man det oftast på slakterirester och tallolja också. Och när man gör det på det viset så minskar man utsläppen väldigt mycket. Upp till 90% alltså jämfört med fossildiesel. Så det är ett väldigt bra steg att ta.
Ja, där. Men det är ju onekligen det.
Mm. Nej, men sen så, jag bara funderade på, han pratar ju också om de här färdplanerna, eller hur?
Ja,
Slough har ju en sån färdplan som de har tagit fram.
Ja, exakt.
Som involverar mycket av den här liksom, ja, men skidanläggningsbranschen, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur man ska summera ihop dem. Och jag tänkte också att de här färdplanerna, det är ju också en sån grej som finns i många olika branscher också. Och det var egentligen ett initiativ som kom från den förra regeringen, att man skulle ta fram fossilfritt Sverige. Och inom det liksom, initiativet, så har man tagit fram en massa olika färdplaner runt omkring i Sverige, på massa olika branscher där den här SLAO är en.
Mm.
Och där är det egentligen liksom att näringen, ja, man förbinder sig väl inte, men liksom man tar ju fram så här, ja, men typ så här, ja, men det här måste vi göra för att liksom bidra till Sveriges klimatmål.
Mm.
Och så, så det är häftigt liksom att se att den där färdplanen på något vis börjar liksom ge effekt där ute i anläggningarna.
Ja.
På riktigt.
För du tänker att det är ett bra incitament eller ett bra pådrivande kraft
med färdplanerna?
Du tror att det funkar?
Ja, absolut. Ja. Nej, men jag tror att det här är en av de kanske en av de viktigaste grejerna som har kommit utifrån det här arbetet. För där har man ju verkligen liksom, det är ju branschen själva som har tagit fram de här liksom aktiviteterna, vad man ska säga. Det här måste vi göra för att liksom bidra till målen. Så det är ju de själva som har fått liksom jobba med det. Och då när det kommer från inifrån, så tänker jag att det blir enklare liksom än att någon liksom kommer att hacka på en uppifrån också. Alltså, så.
Mm. Men alltså, man pratar ju en del om det där att det är näringen som går i bräschen för omställningen. Alltså, vad ska man egentligen tycka om det där? Skulle det inte behövas tyngre politiska beslut som bara säger men sluta?
Sluta. ja, nej men precis. Jag tänker att man behöver ju omställning på alla plan.
Mm.
Alltså vi behöver ju liksom, ja men politiken måste vara med på banan, näringen, alltså vi som liksom privatpersoner måste också bidra. Det man gillar ju oftast att liksom kasta skit på varandra lite grann sådär, men nej, jag tror att man måste stå väldigt i såhär, där man är nu och ja men vad kan jag göra liksom för att bidra. Och jag menar, det ser ju inte så här jätte liksom ljust ut. Det var ju för, jag tror att det var för 2 veckor sedan som Naturvårdsverket hade ju ett seminarium där man kollade liksom på, ja men hur går det med Sveriges miljömål egentligen. Det är liksom ett underlag som de ska rapportera in till riksdagen och så, som ligger till liksom underlag för en klimatredovisning som man ska ha till riksdagen då. Nej men och där är det som säger, ja men vi når inte målen till 2045, vi når inte målen till 2030 och inte 2040 och vi når inte EUs mål och vi når inte Parisavtalets mål liksom. Med de här beslutade styrmedlen som vi har. Så att det är liksom absolut nödvändigt skulle jag säga. Liksom att branscherna, näringslivet verkligen tar på sig den här ledartröjan och går före.
Ja, och i dagsläget är det en konkurrensfördel.
Ja, ja men verkligen. Ja.
Ja, vi ska tillbaka och höra lite. Rasmus som står inför det här tillsammans med hela sin organisation nämner en framtidsbransch för den hugade miljölogistiken.
Ja, men man vill ju faktiskt veta lite mer om vilken ände som man börjar arbetet med att bli en fossilfri destination. Vilken tråd har ni börjat nysta i? Du nämnde lite tidigare var ni får energin ifrån och drivmedel och sådär. Vad kan du berätta mer?
Ja, men det var de enklaste delarna. Och så på det spåret så har vi sen börjat kolla på vad använder vi för allt ifrån kemikalier till allt annat som finns på anläggningen. Men de som jag var inne på, de viktigaste och största delarna också som visas i, vi rapporterar ju vår utsläppsdata till SLAO då, och den största liksom delen som vi står för, det är ju dels är det ju energin, vilken typ av energi vi använder, och sen är det ju drivmedel som står för de största liksom utsläppen. Det är där vi har störst möjlighet att göra absolut störst skillnad. Så det är väl där vi har kollat och börja. Vi har ju provkört elskotrar och då som i år, och där kan man också konstatera att så här, fast man, det funkar i väldigt många avseenden, men ibland så funkar inte heller riktigt den tekniken som finns idag, utan det funkar till viss del och då får man tillämpa det till viss del, men man får också så här, vara ödmjuk och säga att så här, nej, för vår verksamhet så blir det inte till exempel tillräckligt säkert och dra en räddningspulka med en elskoter, för den kommer inte kunna driva och orka dra upp den upp för backen. Så att ja, så ska jag väl säga att vi började med el och drivmedel, och sen så har det lett vidare till massa små delar.
Men hur ser planen ut då? Vad har ni för strategi? Börjat med de stora drakarna, el och drivmedel. Det har tricklat ner till en massa små grejer. Hur ser det ut framöver?
Framöver blir det, nu har vi provat massa och liksom gjort utvärderingar. Skulle vi kunna gå över och köra bara på elskotrar? Nej, det skulle vi inte, men vi kan göra det till viss del. Så nu sen blir planen att kolla, finns det några andra lösningar? Finns det andra tekniska, kan vi tänka och byta till något annat typ av fordon kanske för de här delarna? Så där skulle jag säga att vi är nu att gå över lite mer kanske till implementering och inte bara prova och se, utan faktiskt börja byta ut en större del av fordonsflottan och sådär. Så det skulle jag säga de kommande åren är att vi kommer implementera det vi har provat, och sen under samtidigt som vi har börjat med det så påbörjar oss då den här andra delen som jag nämnde lite tidigare, alla de andra smådelarna.
Vad är det för någonting?
Ja, men egentligen, det blir så stort när man säger fossilfritt, vad är det egentligen? Ska vi räkna in våra resor till och från arbetet? Ska vi börja tänka på dem? Eller hur ska vi göra med våra gästers resor till och från oss? Vi alstrar ju någon form av trafik till oss, och ska vi klimatkompensera det och köpa utsläppsrätter? Kanske inte. Eller ska vi vara med och försöka hitta andra, göra det tillgängligare på något sätt? Och det handlar alltid från att fortsätta investera i elbilsladdare. Det kan också vara att tillgängliggöra nu kan man till exempel tanka sin bil med HVO här uppe. Det har man inte kunnat tidigare. Så det finns ju många sådana delar. Och det är väl där jag känner att jag kanske ibland blir naiv. För när man börjar nysta i saker och ting så dyker det upp frågor och funderingar överallt. Och ja, med väldig ödmjukhet för att det är komplext så jobbar vi med alla de där delarna. Och försöka göra dem så bra som vi bara kan.
Ser du någon skillnad i vad ni kan göra själva och vad ni kan behöva hjälp med utifrån och från andra? Vad kan ni liksom rodda med själva?
Ja, men mycket kan man göra själv. I alla fall i den här inledande fasen. Sen känner man väl, det är väl det man känner ungefär nu. Att nu behöver man, när man är mitt i det här, nu behöver man hjälp att ta en del val. Och kanske också hjälp på hur man ska införa saker och ting. Så det skulle jag säga. Vi har inte tagit någon hjälp mer än de samarbeten vi har haft. Liksom när vi har varit på, lyssnat på seminarium eller pratat med de forskare som är kopplade till våra samarbetspartners. När vi pratar med våran bilpartner som där vi har alla våra bilar, så de har ju också massa liksom, information som man kan lära sig av. Men jag skulle säga att vi kommer nog behöva ta hjälp dels i hur vi ska kartlägga varje del, alltså som vad alstrar vi för utsläpp, ska vi räkna med våra gäster, hur ska vi göra det, och den biten tror jag vi kommer absolut behöva hjälp kring, och även någon som kanske granskar oss utifrån mer. Nu har vi gjort utifrån vad vi själva tror och jobbar efter och sådär, men man behöver kanske någon som kommer lite som oberoende och så här, ja men hur är det med det här faktiskt? Är det här helt rätt eller finns det något annat alternativ att jobba vidare med det här?
Så någon form av så här mätbarhet, alltså hur har ni lyckats i att ta er framåt mot det här?
Ja, egentligen skulle man ju kanske vilja, i liftvärlden så har vi ju ett oberoende besiktningsorgan som kommer varje år och säger, okej, hur ser liftarna ut? Är de smorda enligt alla intervaller? Har ni den säkerhetsutrustning som krävs för att evakuera eller vad det nu må vara? Hur ser alla lager ut? Det kanske skulle vara någonting framöver. Någon form av typ klimatbesiktning varje år här där vi kan få säga okej, det här är godkänt och det här behöver vi jobba lite vidare med. Och den största fördelen som är med de där besiktningarna eller som vi gör, då får man liksom en liten lista nästan på så här, okej, det här och det här och det här behöver ni åtgärda. Och så kan man jobba vidare ut efter det. Så det är väl någonting som man kanske kommer i en framtid. En oberoende besiktningsorgan för klimatåtgärder.
Ja, vilken framtidsbransch för den kreativa. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, vad tycker jag om det? Nej, men jag tänker att den här liksom, branschen finns ju egentligen. Mm. Och man kan ju liksom certifiera sig på olika sätt. Mm. Som liksom verksamhet eller destination eller sådär. Och då i många av de här liksom certifieringsprocesserna, då ingår det liksom, alltså då måste du komma ut. Kanske inte alltid att de kommer ut på plats, det vet jag inte. Men liksom någon som faktiskt granskar ens liksom arbete. Mm. Så att det finns, men då om man ska certifiera sig, då det kan ju hända att det liksom, att certifiera sig faktiskt kostar en slant liksom för att få den där stämpeln.
Ja. Mm. Och det kanske inte behövs på alltså, en certifiering. Då, det känns som ett väldigt stort steg. Mm. Jag tycker att det är flera som efterlyser möjligheten att kunna mäta sig själva och mäta det arbete man gör och de framsteg man gör och det minskade koldioxidutsläppen som man gör.
Ja, nej men, och vi gör ju ett arbete mot liksom, alltså de som arrangerar events och liksom, så har vi ju ett nätverk där på energikontoret. Vi ska ju ha nästa nätverksmöte 19 maj och där kan man ju fortfarande anmäla sig på vår hemsida om man vill, ja, om man vill vara med på det. Men det är ju liksom en fråga som kommer upp ganska ofta. Hittills har du gjort det där, ja, men hur mäter vi, hur gör vi liksom så här. Så att det finns ju fler som lurar på det.
Lurar på det. Ja.
Nej, men så att det finns liksom mer inspiration att hämta tror jag i det här nätverket också. Alltså så här, ja, vi ska ju försöka lyfta lite mer exempel på hur man kan göra.
Hur man kan mäta sina sitt miljöarbete. Och sen kunde jag ju inte hålla mig. Precis när jag och Rasmus stängde av så började han såklart prata om något som egentligen skulle kunna kräva en helt egen podd.
Du nämnde lite tidigare om att ni har jobbat en del med energihushållning också. På vilket sätt?
Ja, men det skulle jag säga. Det har också varit en del. Fossilfria i all ära, men också energihushållning och ta tillvara på det som vi gör av med eller och försöka minska det har varit nästan ett till vissa delar större i projekt som vi har hållit på med. Och som är väldigt roligt också. Och speciellt när elen kostar mycket, då blir man ännu mer motiverad att kunna spara pengar. Men också så ser man vilken stor effekt det har. Men vi har jobbat en del, vi har haft ett projekt med regioner där vi har faktiskt bytt ut alla våra liftmotorer till den senaste tekniken och den senaste styrningen. Så bara med den åtgärden så har vi kunnat spara nästan 25% i energi. Bara för att ha uppdaterad teknik och bra styrning. En andra stora grej som vi har gjort är ju inom snöläggning och snökanoner där vi har byggt en damm uppe på toppen av fjället och där vi kan ta tillvara på allt smält vatten och allting. Och sen så släpper vi det vattnet utför vilket gör att vi går åt väsentligt mycket mindre energi för att producera snö och också investerat i automatiserade snösystem som i sin tur också gör ungefär 25-30% mindre energianvändning. Så det finns så himla många spännande delar som man kan jobba med just kring energihushållning och göra smarta investeringar som både blir lönsamma men också minska vår konsumtion. Så det har varit en jätterolig och där vi har också mycket andra projekt som ligger. Dels kring belysning och LED-armaturer, uppvärmning i form av bergvärme och där vi har investerat i bergvärmeanläggningar och sådana delar. Så det finns otroligt mycket på den fronten att göra som är också väldigt inspirerande och roligt att jobba med.
Hur viktar ni investeringar, du nämnde ju det flera gånger, mot hur ni kan räkna hem det då? För att det är ju ganska mycket som verkar ha hänt på kort tid. Hur ser ni på kalkylen?
Nej, men de delarna är ju ganska enkelt. Den bästa processen vi påbörjade i det här arbetet var att göra en ny energikartläggning för något år sedan. Och då i den energikartläggningen så fick man också så här, dels så fick man svart på vitt, okej, vad har vi för stora förbrukare här? Och sen också ett åtgärdspaket på alla de här delarna. Vad kan vi göra för att göra av med mindre energi? Och vad är return of investment på de investeringarna. Så det var ett jättebra arbete. Och de viktar vi väl egentligen så här, okej, allting som är mellan 1-3 år, de bara gör vi på en gång såklart. Liksom. De här större delarna som typ backbelysning, där har vi längre tid, där vi kanske pratar om 15 år, men där vi ändå ser att men vi får en bättre produkt, men också att det blir mindre energi. Så att de kan också vara värda att ta i ett tidigare skede, även om det kanske är lite längre tidigt för att få investeringen återbetalda såklart. Men det har varit den kanske enskilt viktigaste arbetet för att ha koll på vår energianvändning.
Jag tänker att det krävs lite mod också för att göra de här investeringarna. Var kommer det ifrån?
Ja, ibland. Jo, men det krävs det ibland, helt klart. Och framförallt så handlar det om att göra rätt investeringar, göra bra investeringar så att man har tid och råd att man måste tjäna pengar för att ha råd att göra omställningen. Det är liksom ofta så är dyrare alternativ och i det så handlar lönsamhet, det är liksom nyckeln till att kunna ligga i framkant och våga prova nya saker, annars blir man lätt passiv. Det är i alla fall min egen erfarenhet. De åren som vi har haft det lite tuffare, då har man skjutit på en del viktiga men delar investeringar som det går helt enkelt inte att göra. Så ha en bra lönsamhet, det är ett nästan lika viktigt mål skulle jag säga för att kunna lyckas längs vägen.
Det här börjar bli jättelångt, men jag måste få ställa en till fråga. Ser ni, alltså i slutändan så handlar det ju om kunden. Ser ni någon respons hos kunder kring ert miljöarbete? Har ni kunder som väljer att komma hit tack vare det?
Ja, men absolut, det ser vi. Och det finns också de som så ställer det som krav. Det är lite på miljöfrågan, men för 1,5 år sedan så hade vi liksom ingen återvinning av matavfall och de delarna. Och då, när man kommer från en stad upp hit så när man har källsorterat och framförallt mat och matavfall i kanske 10 år i Stockholm, och så kommer man hit och så slänger man allt i samma binge när man har stått och sorterat allting i sin lägenhet, då blir man ju nästan frustrerad. Så vissa sådana delar så är absolut hygienfaktorer och krav på som vi måste bara leva upp till. Så ja, det gör vi.
Ja, men eller hur, Fredrik? Det där kanske vi måste fiska upp i något sammanhang där Rasmus får chansen att gå till botten med det här.
Ja, precis. Och jag tänker, alltså de har ju, för han nämnde ju det här med energikartläggning ändå. Och det tycker jag var, ja, men både liksom att de har jobbat med energieffektivisering, som jag tycker är liksom, det är ofta så här det man pratar om sist, och det gjorde vi nu idag också.
Ja.
Men egentligen är det ju bättre att verkligen, alltså att effektivisera det man har först. Och sen liksom börja titta egentligen på, okej, vad behöver vi byta ut då? Det är ju samma sak egentligen när man tittar på, ja, men ett hus. Vi har ju spelat in poddar om det. Också liksom säga, ja, men kolla på hur ser din energianvändning ut? Hur, alltså, kan du minska den först? Och sen kanske byta värmesystem. Och det är ju lite grann samma sak med det här. Alltså så, ja, men minska användning så mycket som möjligt först och sen börja byta ut. Så kanske, eftersom man pratar ju också om det här med lönsamhet.
Ja, det är ju väldigt konkreta, ja, apropå mätbarhet.
Ja, men så här att du måste vara lönsam för att kunna göra omställning. Okej, men om du använder mindre så kan du öka dina marginaler förhoppningsvis. Nej, men så att jag vet inte, jag tyckte det där var liksom väldigt spännande. Och jag vill också nämna då den här med energikartläggningen där. Att det, region Jämtland Härjedalen, alltså våra kollegor egentligen som sitter i samma korridor, de som jobbar på finansiering och stöd, de handlägger ju ett stöd som heter hållbarhetsanalys. Och där tror jag att man kan liksom få hjälp med till exempel en sån här energikartläggning, alltså att man kan få lite alltså monetärt bidrag då, för att genomföra en sån. Men det absolut bästa är ju att ringa och prata med en handläggare där, eller ta kontakt. Men bara så att liksom, man vet där ute att det kan finnas hjälp att få av finansiering och stöd på Region Jämtland här i Dalen. Så det är mitt tips där.
Värsta tipset, du är ju full av tips. Men du, monetärt stöd, vad är det för den som inte är lika insatt som du?
Ja, alltså precis. Jag tänker att det bästa är att ringa och höra med de här, hur det liksom funkar. Men det är ju liksom regionala utvecklingsmedel som regionen använder egentligen för att alltså, bidra till liksom näringslivets utveckling. Så.
Ja. Hörru du brukar ju kläcka ur en massa smarta saker och leverera en nyhet eller två. Har du något idag?
Ja, alltså, nu har jag ju redan nämnt det, men jag tänkte att jag kanske kan nämna det igen. Men det är ju den nätverksträffen 19 maj som jag tänker att som vi har. Och den kommer ju vara på när det är vårmarknad på Jamtli.
Ja.
Så man är en aktör där ute som liksom arrangerar events på olika sätt och liksom vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och vill ha andra att prata med, så kan man anmäla sig dit och vara med på det. Träffa likasinnade, helt enkelt.
Och man kan vara med både digitalt och på plats.
Ja, och det hittar man ju på regiongh.se/energikontoret. Så har vi ju ett kalendarium där man kan gå in och titta. Ja, nej, men sen så tänkte jag bara också nämna att det kommer ju fler såna här destinationer förutom i Tänndalen. Hemavan var ju en sån nyhet som kom att nu har vi köpt vår sista bensinskoter liksom dit. Nu ska vi satsa på fossilfrihet. Så det liksom börjar verkligen komma. Och de jobbar ju också efter SLAO. Liksom den här färdplanen och sådär. Så att det kommer mer och mer.
Ja.
Det är kul.
Det är väldigt spännande faktiskt. Är vi klara för dagen?
Redo att köpa en glass kanske?
Redo att köpa en glass. Men först efter att ha berättat att dagens avsnitt finansierades av EUs regionalfond och Region Jämtland Härjedalen. Nu glass.
Ja, hej då.